Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Som människa, som medmänniska så kan jag inte ha vetskapen om att det sitter två barn instängda i en garderob när det springer en berusad person runt bara med en bruten arm som inte betyder någonting. Alltså det där kan man ju fixa till när som helst.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Veckans gäst är Mikael Sandström, även kallad Dr. Mikael eller Soldoktor. Mikael började sin karriär som läkare 1986 och i över 35 år så har han jobbat som läkare och han har gått 2500 jourer, vilket blir ytterligare 7,5 år som läkare. Han känner nu att han är klar med läkaryrket på sjukhus och slutade för ett år sedan och vill nu fokusera på, nu när han har tillgång till mediala möjligheter, att nå ut med medicinska förklaringar på ett annat sätt. Ett enklare sätt så att vi förstår. Vi har sett honom i Nyhetsmorgon i flera år där han svarar på frågor så att vi som inte kan de här medicinska termerna också ska förstå. Nu kommer han ut med boken Sånt är livet, berättelser från akuten. Och det är hans personliga erfarenheter och möten med patienter som har berört honom och där han ställts inför olika dilemman. Det har handlat om att skapa förtroende mellan läkaren och patienten som gör att patienten klarar av att ta emot ett svårt eller oväntat besked. Erfarenheter som berörde mig när jag läste boken men skapade också en nyfikenhet på hur livet på akuten och som narkosläkare som Mikael var är i allt från hur man agerar i snabba beslut när de ska tas, hur man pratar med patienter om tunga besked och samtidigt hanterar de anhöriga. Är det inte svårt att försöka hålla tillbaka sina känslor i sitt professionella yrke som läkare när det faktiskt handlar om liv och död? Det är jag nyfiken. Välkommen Mikael.
Tack så mycket.
Och du, grattis till boken.
Tack, det kom som en överraskning.
Uh-huh. Första boken.
Ja.
Jag säger första, det kanske blir fler eller?
Ja, det kanske det blir. Jag har redan fått frågan lite sådär från. Men jag tar en sak i taget här nu så får vi se hur den landar. Vi får se. Det finns andra alternativ till böcker har jag faktiskt också.
Ja. Uh-huh. Men det är så härligt att ha dig här. Nu har det ju gått ett år sedan du slutade som läkare. Ja. Verksam i 35 år.
Ja, precis. Det är det. Och sen dessutom har jag gjort 2500 dygnsjourer. Så det är 7,5 år ständigt bunden på sjukhus. Så att jag har sedan länge passerat pensionsåldern i det avseendet.
Ja, och ändå är du inte där.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Men finns det någonting som du, så här i efterhand nu, så här, när du tänker tillbaka, som du ibland kan säga sakna från sjukhuset?
Ja, det är väl den här känslan av att man har kommit på någonting och att få lämna goda besked är ju väldigt bra. It feels good to do good. Att kunna ha någonting att säga, det är ingen fara, det här ordnar sig. Det kan man ju göra liksom i det privata på ett annat sätt, men att veta att nu har vi kollat och tittat på det här och det här och det här. Du var rädd, men det ska du inte vara. Vi ordnar det. Och då spelar man så fantastiskt stor roll plötsligt. Både, även om det inte är mig, alltså det är inte doktorn det handlar om, så känns det bra.
Och den saknaden kan finnas ibland.
Ja, lite grann.
Mm. Men det har ändå gått ett år.
Ja.
Så att du börjar kanske vänja dig vid den nya vardagen.
Ja, precis.
Du sitter ju inte still direkt.
Nej, det gör jag inte.
Det jobbar på.
Jag slipper springa på hjärtlarm och det är skönt. Jag har sprungit färdigt.
Du har sprungit färdigt där. Men jag tänkte först, varför ville du bli läkare? Vad kom det sig ifrån?
Ja, det är ganska enkelt alltså. Jag var väldigt idrottsintresserad och jag tänkte att jag skulle bli idrottsläkare eller sjukgymnast. Så att jag, och då hade jag ganska liten uppfattning om vad, vad både läkare och sjukgymnaster gör. Men jag tänkte jag satsa på idrottsskador. Och det var liksom, så tänkte en 22-åring att det är det jag ska göra. Och sen så börjar man ju utbildningen och sen lär man sig lite av det. Och sen så är det ju vilka möjligheter som öppnas innan man var färdig. Liksom.
Ja, för det, man pluggar väl x antal, ni är så många år innan man blir färdig läkare. Men man bestämmer sig inte från början vilken riktning man har inom. Och då ändrar det ju definitivt då från idrottsskada till narkosläkare. Hur kommer det sig att det blev narkosläkare?
Ja, det är alltså i Sverige och Norge och lite Danmark så är den skandinaviska modellen det är ju att man sysslar både med intensivvård och anestesi. Alltså att söva folk och för att de går hand i hand. Utomlands i USA så är du antingen intensivist, intensivvårdsläkare eller anesthesiologist, narkosläkare. Du särskiljer dem. Men det gör vi inte i Skandinavien, utan vi har både och. Och att jobba på intensivvården med svårt sjuka patienter kommer alltid att kräva flera specialiteter. Och då sitter man som intensivvårdsläkare som spinner i nätet och tar in folk. Man tar in öron, näsa, hals om det är problem och skadan på luftstrupar eller någonting. Eller någon konstig, käken är krossad. Eller man tar in en kirurg som ska bedöma om bukspottkörteln funkar eller inte. Eller så tar man in en neurolog. Eller så tar man in en infektionsläkare. Eller det gör man alltid. Och sen, så ska någon samla ihop det här. Och det blev jag. Och det är så spännande. För det är ju liksom ett detektivarbete kan man säga. Att vad är det nu? Vem är det som håller ihop det här? Då spelar det roll. Och då är det snabba beslut. Och man får tidigt lära sig märkligt nog att fort är fel ibland. Så att man måste, det är väldigt viktigt att göra rätt saker.
Men fort är fel, du måste ju ta...
Ja,
snabba beslut.
Ja, det måste man. Men
då vill man inte höra att
man vill ju inte jobba fort och fel, utan man vill göra det, om man gör, vi tar Michael Schumacher som ett exempel som är medveten och han har en skallskada och man fokuserar på skallskadan och inte hans andningsvägar. Det går inte att kompensera. Han blev svårt hjärnskadad till följd av detta, därför att det var bästa specialister, nu var inte jag på skaderummet, men det här är min absolut tydliga bild av vad man fokuserade inte på hans andningsvägar och hjärnan som sådan, utan det var vad man skulle göra och att han fick de bästa specialisterna. Det tog ett dygn, då är det över. Då har man inte liksom gjort rätt saker i rätt ordning. Så att det där är en stor del av charmen, låter som ett fel ord att använda, men tjusningen och utmaningen med medicinen för mig att vara just den här spindeln i nätet som ska fatta snabba och korrekta beslut. Inte bara, gör något!
Det går inte att vara trött på jobbet.
Nej, det går inte att vara trött på jobbet. Och är man lite trött så pignar man till i det korta perspektivet.
Mm.
Och sen så får man återhämta sig då. Så att jag är the master of power naps, det kan jag lova dig. Jag kan somna var som helst.
Men jag tänker på just när det gäller narkosläkare, de gånger som jag har varit sövd så är det ju, alltså narkosläkaren är ju den man vill liksom se, lämna inte mig, sitt här, håll min hand.
Ja.
På något sätt, även om det inte är den person som ska operera en. Och jag läste att pulsen kan gå ner när man håller handen.
Ja, precis, det har jag också läst. Om man är stressad och man upplever trygghet sånt där. Så att det har jag ju varit. Det är ju väldigt så att man, om man kan skapa ett förtroende så är det klart att pulsen, om man utsätts för något man är okänd, det är okända, alltså man är, som patient ska bli sövd. Vad är det? Det blir mörkt och vem tar hand om mig då? Det är klart jag blir, många av oss blir rädda och en del blir konfunderande och en del överlämnar sig själv. Det är lite olika. Och det är ju väldigt typiskt, det är någonting som kommer med i boken också, det här människors olika reaktioner på kriser. En del blir tysta, en del sitter bara still, en del far runt, en del låtsas som ingenting och så vidare och så vidare. Och att kunna läsa folk då är väldigt viktigt. Men att då kunna stå för trygghet och säga, du, jag tar hand om dig ikväll, håll min hand. Även om det kan tyckas konstigt om man säger det till en 55-årig gubbe, så funkar det.
För jag vet när för jag har ju varit så rädd att sövas då, även om jag var tvungen att göra det, för att jag inte ska vakna upp och se mina barn.
Ja.
Så jag har ju varit väldigt rädd för att sövas, så då har jag ju fått lite lugnande innan.
Ja.
inser att jag har sagt väldigt många roliga saker när jag har blivit lite lugnare.
Ja, just det.
Har du fått höra mycket roliga historier?
Ja, det blir, man hinner inte prata så länge. I början, en gång i början, så när jag precis hade väckt en kvinnlig bankdirektör. Och så vaknar hon upp och så säger hon, sa jag något? Ja, du, koden på kassaskåpet. Och då såg jag hur hjärtfrekvensen gick ner, blodtrycket damp. Hon vart kallsvettig och det var så ett dåligt skämt från min sida. Men hon hade någonting att dölja, den saken var ju klar. Men hon liksom bara sa något, ja det gjorde du. Hon vart vettskrämd. Och då kunde man se alla fysiologiska. Jag bara, nej, du har inte sagt något, det är ingen fara. Jag vet ingenting. Så att, alltså vad som pågår där både med under medvetet, det kan man ju bara gissa.
Ja, jag vet någon gång när jag skulle upp det så hade det stått på löpsedeln att mamma, alltså hon hade, det var någonting med någon vätska, alltså hon fick vätskedrivare, det var någonting som hade hänt i alla fall. Och då var det, när narkosläkaren säger någonting, eller vi kom in på det, då nu var jag lite halvlullig när jag hörde det här. Och då sen så gick det, pratade vi om det, gick det med mamma då? Ja, men du vet att hon fick urindrivande. Det var inga problem. Hon kissade som fan. Och så när jag vaknade upp, jag bara, vänta nu. Sa jag det där på riktigt? Vilket i och för sig var sant. Ja. Men där och då så kanske man säger det på ett annat sätt. Jag tänkte, fan, jag är lite rolig nu.
Ja.
Men den känslan är i alla fall att det finns en möjlighet att bli lite lugnare. Både hålla handen och känner den tryggheten. Jag tänker ibland att det här med läkare har olika egenskaper. Och när man blir läkare, för att det är ju så mycket som händer där som är... Du möter människor med skador, sjukdomar, känslorna på utsidan, anhöriga med känslor på utsidan. Vilka liksom, egenskaper som personlighet. För att när man ser, om jag tittar på en Netflix-serie som handlar om, vilket jag gärna gör, för jag tycker det är spännande, som så här akuten eller sjukhusserier, så blir jag ju, börjar ju gråta.
Ja.
För att jag blir så berörd. Vad krävs för mentalitet hos en läkare för att kunna hantera allt det som sker? För att inte gå in i den här för mycket empatiskt. Samtidigt som man väl ska ha empati.
Ja, man ska absolut ha empati. Men man ska ha det på rätt plats och vid rätt tillfälle. Ja, jag tror, om man går till mig själv, så är det förmågan att fokusera. Att göra det som behövs göras. Och ibland så kan man kanske inte lugna. Om du får, nu är det, här med, det blir ofta trauma, olycksfall som står för en ganska liten del. Det vanliga är ju liksom invärtesmedicinska sjukdomar som har blivit sämre, eller man har flera sjukdomar samtidigt. Men allt finns. Men det gäller att fokusera på det viktiga, göra rätt saker i rätt ordning. Och då kan det bli ibland att man kan verka empatilös därför man är så fokuserad på sin uppgift. Och jag har varit med själv några gånger, eller ganska många gånger faktiskt, när jag står, och då är vi, oftast är vi förberedda. Vi ska ju kunna köra igång på liksom en sekund. Men om man får ett hjärtstillestånd som kommer från stan och vi har börjat och patienten svarar inte, då har man ju några 2, 3, 4 minuter på sig. Den kommer snart på rum 2. De minuterna är väldigt värdefulla. Och jag kan känna då några gånger ibland när jag har varit att jag ser saker tydligare, färgerna blir klarare, jag vet exakt. Det är bara det som hela världen bara fokuserar, så det blir ett skarpt fokus både nära ögonen och långt ifrån. Och sen så, nu vet jag vad jag ska göra. Och då är det väldigt, väldigt fokus på det första. Och för mig då som narkosläkare så blir det ju, jag har ju ett system för luftvägar, medvetenhet och sånt där. Så jag hamnar alltid uppe vid huvudändan. Och sen så kan jag på några få sekunder, okej, det här löser sig absolut. Sen kan man, men den här snabba första bedömningen blir så enormt intensiv. Och det är en förmåga då att fokusera. Den har hjälpt mig väldigt mycket. Och nästa steg blir jag då att prioritera. Vad är det jag ska göra? Är anhörig viktigast nu? Alltså inte, utan nu tar vi vidare patienten. Och då kan man ju börja med arbetsfördelning. Och det gör man från huvudändan med patienten upp och ner då. Som för oss narkosläkare vid huvudet närmast oss och fötterna bortåt.
Och det är det man ser innan man blundar.
Ja, precis. Lite så.
Ja. För det är ju en hel del dilemman som ska liksom sorteras, som du säger, att hur gör vi i den här situationen? Och du berättar så fint i boken att om när ni var yngre, så du och dina bröder satt och pratade med pappa, och att han gav er olika dilemman. Berätta om det.
Ja, vi hade ju, vi var ju rätt rörliga. Vi är tre bröder, och så var man ute och gjorde saker, och det var allt från cykla och moped och spela fotboll på gården och sånt där. Men söndagmiddagarna blev liksom lite heliga, och då käkade vi middag vid fyra snåret. Och då gjorde pappa dem lite intressantare genom att föra in liksom dilemman. Det var inte bara etiska, men lite liksom frågor. Vad tror ni? Kan man döda någon människa till exempel och göra rätt? Och för en 10-12-åring så kan man inte det. Men och då vi hade... Det var lite av farsans grej det där, att ställa saker på sin spets. Att, ja men, jag vet att man kan inte det. Det är fel att döda. Det har en 10-åring lärt sig. Det får man inte göra. Och sen så, ja men, titta från det här hållet då. Jaha, hur gör man då? Och som en historia om flygan då.
Mm.
Och det har varit väldigt centralt för oss. Att man får liksom, det är inte, allt är inte vad det synes vara. Det, utan tänk, någon annan kan se det på ett annat sätt. Och det där har nog hängt med mig genom livet. Och det har jag haft glädje av. Det vill säga att du kommer ihåg att någon annan ser samma sak på ett annat sätt. Mm. Om du ser ett papper framifrån, jag håller nu upp ett papper, så ser du bara ett smalt streck. Om du skulle vrida dig 90 grader, nu vrider jag pappret 90 grader, så ser jag ju en annan yta.
Ja, exakt.
Och, liksom, vad fan, ja, det beror på var man står.
Ja.
Ja, vad menar du fysiskt rummet? Ja, mentalt, var du befinner dig. Så att saker ter sig olika beroende på var man befinner sig. Och att kunna som barn få den insikten tyckte jag var rätt kul.
Och den har du fått användning för, kan jag tänka mig, i jobbet en hel del. När det här akuten och detektivarbetet har du pratat mycket om, och jag ska säga också, jag har ju läst boken och jag var först lite inte så här skeptisk, absolut inte, eftersom jag tycker det är spännande, men jag tänkte så här, hur ska jag läsa en hel bok om sjukhusmiljöer liksom? Men du skriver på ett sätt som gör att man inte vill sluta.
Ja, vad kul.
Varje kapitel börjar med någonting. Och sen så ger du ju inte svar, utan då börjar du om historien. Så man blir liksom, man kan liksom, börjar man på ett kapitel så måste man ju fortsätta till slutet. För man kan inte lägga ifrån sig boken då, vilket gjorde att det blev ganska sent den natten när jag läste boken. Men väldigt roligt på det sättet. Och då var ju liksom det återkommande, det här detektivarbetet. Jobbet verkar ju enormt stressigt.
Ja.
Kunde du liksom balansera det ändå i det här liksom stressiga påfrestningen till liksom... Ja, men alltså, hur hanterade du det?
Jag vill börja med att säga att den här boken är då skriven så att den inte riktar sig till sjukvårdsfolk. Så man behöver inte kunna fackmedicinska termer, utan den är för vem som helst.
Och viktig för vem som helst, skulle jag säga.
Ja, alltså då får man en insikt i alla fall lite grann hur vi jobbar och hur stressigt det är. Och hur egentligen korta stunder det är stressigt. Sen är det lugnt emellan. Just för narkosläkeriet, det är mycket en åtgärd. Och utvärdera och se. Gick det bra eller gick det dåligt? Och sånt där. Så att då gör man någonting och sen väntar man. Mm. Gör någonting, väntar. Så det är till skillnad från kanske kirurger och ortopeder som står på en operationsavdelning i 2, 3, 4 timmar still och opererar. Jag har det helt diametralt motsatta arbetssättet. Det är att man gör någon liten grej. Vi prövar den här medicinen. Hur drar hjärtat ihop sig? Bra eller dåligt? Utvärdera. Aha, nu gör vi så här istället. Så att det är väldigt olika arbetssätt. Och det försöker jag ju få fram lite grann. Att vi gör på olika sätt. Och det är återigen då tjusningen med narkosläkare och läkeriet och intensivvården. Är att man sitter som spindeln i nätet. Och får då liksom lista ut vad det här kan vara. Och det är ju fysiologiska skeenden många som gör det väldigt spännande. Som förändras över tid. Det som gällde igår. Ja, men en sjukdom är väl samma sjukdom dagen efter? Absolut inte.
Det kan,
det kan vara hjärtsvikt, hjärtat orkar inte. Eller det blir brist på magnesium eller brist på någon elektrolyt. Och så får den det, då funkar den biten. Och så vidare och så vidare. Så har den förändrats. Det är helt väsensskilt, har gått en timme. Nu slår hjärtat bra. Till skillnad från halsfluss som har 3 dagar med penicillin så är det bra. Mm. Och så att det gäller att, det är det som är en stor del av det som tjusningen och det fångar.
Men också det att det finns väldigt olika anledningar. Just att hjärtsvikt kan ju vara då en patient och sen så får en annan patient med det, men den har andra förutsättningar.
Ja, precis. Absolut.
Correct. Så då blir det ju annan behandling kanske kring den. Ja. Så att det blir inte, det är inte samma sak om det är två olika dagar.
Nej.
Och just det att du också skriver väldigt förklarande till exempel som jag också tycker var bra. Så här, varför har man blåljus ibland och varför inte? Ja. Varför har man inte det jämnt för?
Ja, precis.
Så sådana saker som man, vi vanliga människor ställer oss frågan kring som vi får svar på i boken.
Ja, jag hoppas ju det. För att det man, men du gör väl allting för alla? Och sånt där. Men vi ska väl göra allting för alla? Ja, på en olycksplats ska man ju definitivt inte göra det. Så då kan man ju bli fast för första patienten. Så ligger det nio till. Och en kanske bara rätta till käken så kan de andas. Ja, då står du fast med något benbrott. Mm. Så här gäller det att göra rätt saker. Så det vill jag ju belysa. Att, hur olika det kan vara. Och jag vill gärna göra det på ett lättförståeligt sätt.
Då som läkare har vi pratat det här med, som vi började lite grann kring, hur man kommunicerar och att det gäller att vara lyhörd.
Mm.
När ni är på till exempel akuten så sker det ju mycket saker där.
Ja.
Men du har ju en förmåga att vara lyhörd kring också vad som sker runt omkring. Och det var en väldigt stark historia tycker jag, där en full kvinna kommer in med bruten arm.
Ja.
Där du säger också att vi har också ett ansvar i samhället när vi berätta lite om den.
Ja, det är barnen i garderoben. Mm. När plötsligt det är från en berusad kväll. Alltså, akuten på helger och kvällar, det är inte alltid en jättekul tillställning. Och vissa patienter konsumerar något fruktansvärt med vård. Synnerhet berusade eller av något sätt. Oftast är det alkohol, men det finns ju vanliga knark och sånt också förstås. Men de gnäller och det är fel och det, man ska inte, jag ska minsann inte behöva stå, man ska inte behöva sitta, man vill äta, man vill ha kaffe, gör inte så, vad är min jacka, vad är bilen, och så blir det enormt energislöseri på fel saker. Men och det är ju människor i nöd och det är inte min sak att döma dem, men det är min sak att bedöma dem och vilken ordning de ska komma och hur jag ska behandla någonting. Men så plötsligt ibland seglar upp någonting som skär igenom allting. När det plötsligt, ja men det här är, jag kan inte säga att om jag nu vet att det sitter två barn instängda i en garderob. Då kan jag inte säga gentemot mig själv, det är inte min sak. Men det är inte min sak som narkosläkare och på akuten att handha små barn 7 mil därifrån. Det är socialtjänsten och det är inte jag som ska hålla på med det här. Men jag har ju ett man måste ha liksom lite civilkurage eller man måste veta vad som är rätt och fel. Kan jag släppa det här? Nej, när jag nu vet det så måste jag agera. Jag kan inte låta bli. Som människa, som medmänniska så kan jag inte ha vetskapen om att det sitter två barn instängda i en garderob. När det springer en berusad person runt bara med en bruten arm som inte betyder någonting. Alltså det där kan man ju fixa till när som helst.
Mm.
Och då, att då börja traggla med, då börjar man ju om och då ska man bryta sekretessen gentemot henne. Och då blir det besvärligt. Jag måste ställa frågor, jag kommer att avslöja att henne, hon har berättat i förtroende kanske för mig att barnen sitter där. Får jag då agera? Det blir massa andra komplicetiska förhållningssätt som man måste då reda ut med sig själv. Och jag är lite fyrkantig sådär, så att det där, jag accepterar inte det där. Utan då började jag rota i det. Vilket slutar med att jag får ringa socialchefen mitt i natten själv.
Mm.
För att fixa, som då själv åker ut i skogen 7 mil därifrån och tar barnen.
Men där är just det att där blir ju ett dilemma.
Ja.
Där du som läkare egentligen inte då får för sekretess. Men hade jag som alltså som en människa hon, och suttit på samma fest som den här kvinnan och jag hade hört det, då hade jag ju kunnat, för jag är ju ingen sekretess.
Nej.
Det hade då hade jag ju kunnat göra det.
Ja.
Så att det blir ju lite.
Men då hade du också varit berusad, säger jag nu så här, va? I feststämning som alla andra. Och så vill man inte lägga sig i. Och det här är ju, det är nog inte första gången barn far illa när vuxna festar. Men det är, och man, det finns ju en tendens att ja, men de har det bra och det ska nog bli och det är inte våran sak och man ska inte lägga sig i. Och principiellt sett så är det det man ska göra. Och det gäller ju människor, det här rådet skulle jag kunna ge vad det gäller människor i kris. Som jag själv har varit efter att min sambo tog livet av sig, man blir lämnad. Ingen bryr sig. Mm. Det blir tomt, det blir tyst, det blir liksom så här. Och då är ju lösningen igen då, som anhörig eller som nära bekant, lägg dig i.
Är det någonting som du har fått liksom en lärdom från den tiden?
Ja, i alla fall. Jag hanterar nog inte det just nu. Det är ett annat ämne förstås.
Ja, men jag menar just det här att man ändå, att när man själv har upplevt någonting,
ja,
så kanske det blir viktigare för en att agera på ett annat sätt mot andra.
Ja, verkligen så. Och man försöker ju lära sig, man försöker göra rätt. Och då, om man då har den erfarenheten, så får man väl åtminstone göra rätt gång nummer två. Och det är något, det är en livslärdom som jag har, som skär igenom i stort sett allting hela mitt liv. Att men okej, det är okej att göra ett misstag, men gör inte samma misstag två gånger.
Nej, och sen också att man gör sina egna misstag.
Ja.
För där är också ett kapitel i boken som man verkligen blir så, men vänta, hur ska han göra nu?
Ja.
Sitter jag och tänker.
Ja.
Jag blir ju förbannad på, alltså när man tittar utifrån perspektivet på, ja, på den här barnläkaren,
ja,
som, för det kommer in ett barn, ja, är på väg in till akuten.
Ja.
Berätta om den händelsen. Just när du hamnar i ett, ska jag göra som hon tycker eller ska jag göra som jag tror är bäst?
Ja, och det var ju ett dilemma. Och jag var inte speciellt, jag var inte färdig specialist ens en gång. Och det var en 15-årig flicka som hade väldigt svårt migrän. Men helt frisk, gick i skolan. Sätter i halsen i skolbespisningen. 15 år. Hon går i nian, sätter i halsen. Och börjar hosta och harkla. Och varför hon gör det, det vet man inte. Om hon blev nästan medvetslös. Eller bara satt i halsen i alla fall. Och först då iväg till Karlskoga. Och då har det hänt en olycka. Så då vänder ambulansen. Och kör henne till Örebro. Det ligger åt andra hållet. Och vilket gjorde att det varit en längre transport. Och hon var ju blå i ansiktet av syrebrist. Och kommer in. Hon skulle ju först inte komma ut. Ja, den här patienten går till Karlskoga. Och sen så ändrar man sig. Och sen så kommer den här barnläkaren då, som känner patienten och vet, har träffat henne i picktillstånd. Och säger att okej, jag känner henne. Det är lugnt. Ja, lugnt, säger jag. Men om hon kommer in och inte kan andas så är det väl inte lugnt. Det är lugnt. Jag löser det här. Ja, men vi är ju fler i rummet liksom. Och samtidigt så var, och så då kände jag liksom att det här samarbetet blir inte bra. Okej, jag gör min grej. Och sen så kommer hon in och jag ser hur dålig hon är och ena lungan rör sig inte. Jag står där vid huvudändan och ser att hon, vad fan, vad är det här? Hon har ju spyr i ena lungan. Det här är ju bråttom. Nej, hon ska inte behöva respirator, säger det. Och det gick precis emot allting. Så någon som står förklara för mig vad man inte ska göra. Och där hade jag det där. Där gick det nog rätt fort in i min lilla kupa. Och så tänkte jag att nej, jag måste göra det jag tror på. Så att då exkluderade jag den här barnläkaren från agerandet på akuten. Vi var ju många där och det var ju flera narkossjuksköterskor och sjuksköterskor som var väldigt mycket på min sida, om man säger så. Så vi agerade och vi gav fan i henne.
Mm.
Och det visade sig då att hon har satt i halsen, dragit ner spyr i lungorna och ena lungan var helt tät. Och så hon höll ju på att dö. Och hon hade inte haft så här gett. Och så står någon som säger nej, 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 gör det inte, gör det inte, gör det inte. Det är jobbigt alltså. Mm. Men sen så löste det sig hela, sen försvann hon och jag var ju väldigt upprörd och tyckte att det här är ju en för fan destruktiv människa som står och försöker lura mig.
Fick du någonstans svar för
nej,
varför gjorde du?
Nej. Jag tog ju upp det här sen med min chef som var jättenöjd, tyckte att fan var snyggt. Men det las locket på. Jag vet ingenting om det.
För där blir det ju ändå när någon annan lägger sig i att någonstans det du tog ansvar för var att gör jag ett misstag så ska jag göra mitt eget.
Ja.
Inte hennes.
Ja. Ja, precis. Så var det ju. Och det var ju det jag bestämde mig för. Och då gick det bra. Så att det där har hängt med mig också väl resten av livet och finns fortfarande kvar.
Mm.
Att jag kan, om jag nu ska, och kan jag inte så tar jag ju hjälp. Men om och jag är en person som jag hör, när man ser en bra idé så, eller hör den, så vet man fan, det här är rätt. Det spelar ingen roll om det är någon annan kom på den, men det här är rätt. Varför tänkte jag inte så? Då skäl jag den idén högt och tydligt, så här, det här tar vi, nu gör vi så här. Det här var inte min idé, och då får man ju gärna ge kredit till den som kom med den. Och då stärker du liksom det, den sammanhållning som finns på en akut till exempel. Det team som jobbar med någon, om man är delaktig.
För det är ju ett enormt teamarbete,
ja,
och där man verkligen ska lyfta varandra i, ja, de situationerna och, ja, inte jobba mot varandra. Nej. Kanske. I de här olika situationerna som du hamnar i, och väldigt tidigt så hamnar du i en jag tror kanske det kapitlet som berörde mig mest, där jag, när vi pratade om det innan vi började podden, så kom tårarna direkt. För att man själv sätter sig in i situationen, vad hade hänt om det hade skett mitt barn i den situationen?
Ja.
Och det är ju en flicka, en pappa som fyller 50.
Ja.
Och hans dotter ser honom över gatan, de håller på och planerar festen på kvällen som jag, ja, förstår. Och hon springer ut i gatan och, ja, blir påkörd av en bil.
Ja.
Att där hantera den situationen som hände. Hon fick ju skallskador.
Ja.
Och du märkte ganska snabbt att de här skallskadorna kan vi inte göra någonting åt, eller?
Ja, precis. Så att, ja, det går ju inte att hitta på en sån historia. Så det är ju så tragiskt, så att det är helt... Det är därför jag skrev så här. Hon hällde hej pappa, så vinkade hon med blommorna. Sen dog hon. Hon slungades upp i luften och landade alltså bara på bakskallen, så det krossas i huvudet som ett ägg. Det blir bara en massa små splitter kvar och jättestor hjärnblödning. Och det här var väl, det var nära sjukhuset, så att vi fick ju in henne i väldigt tidigt skede. Hon var ju bortsett från den där skallskadan, så var det en liten fotledsfraktur och inga andra skador, men det där var oåterkalleligt. Det kunde man se rätt tidigt. Vi lägger ju inte ner ändå. Vi kör ju som om att alla skador går att bota.
Mm.
Men det finns ju en punkt när man då liksom, när vi samlat ihop oss och sett röntgenbilderna, och man har en second opinion på röntgenbilderna, så säger man att den här hjärnskadan är inte förenlig med liv. Det finns vissa tecken, och de fanns. Och då kommer man till nästa skede då. Nu var det här många år sedan.
Mm.
Så att, och då fanns det ju inte, vi hade inget system för hur man hanterar donationsfall, utan det var ju kanske ett vart sjunde, vart åttonde år. Och det här var just ett som jag fick i knät då.
Men det tänker jag också så här, som läkare då, att gå ut och prata med den här familjen.
Ja.
Att säga att er dotters liv går inte att rädda.
Mm.
Men vill ni donera och rädda andra liv? Alltså, ja. Hur hanterar man en sån situation? Som just om man, där med empati eller vara professionell, alltså den delen.
Ja, alltså det finns ingen riktigt korta, någon kokbok för det där. Hade jag i alla fall inte. Däremot är det ju att ta folk på allvar och svara på. Nu skulle jag gick och tänkte på det där lite grann. Vi samlade anhöriga. Men då kom frågan först. Kommer hon att klara sig? Jag fick den av pappan. Kommer hon att klara sig? Och då är det typiska läkarsvaret. Det är för tidigt att säga. Vi vet inte. Vi får se hur det här utvecklar sig. Vilket skulle kunna vara delvis sant. Men jag visste ju vad jag visste. Så sa jag nej. Det kommer hon inte. Och då kommer inställelse frågan. Hur fan kan du veta det? Ja, röntgenbilderna visar ju så här och så här och så här. Men vi kan titta en gång till och för säkerhets skull. Men det, och vilket man då gör. Och säger att det går inte.
Mm.
Och då säger någon, då får du prata med någon äldre kollega. Absolut, omedelbart. Som säger samma sak. Och då får alla de här olika reaktionerna. En del blir tysta. Någon vill slänga sig ner för en trapp själv. Någon börjar skrika, 3-4 stycken sätter sig och bara gråter. En femte undrar om anhöriga ska bestämma om respiratorn ska slås av. Det finns så många olika problem att hantera.
Och är det anhörigas beslut?
Nej, utan det där är ju bra att du tar upp det. Liksom, för att det är ju, många anhöriga tror att det är de som bestämmer eller måste fatta beslut. Och det är glasklart. Det är läkarprofessionen som fattar beslut och vi vårdar inte anhöriga. Vi vårdar patienten. Vi gör det bästa för patienten. Så att om jag tänker min fru, jag måste ju ändå få bestämma. Absolut inte. Men vi vill ju göra tillsammans i samförstånd. Men beslutet och ansvaret ligger hos oss. Och det måste vi vara väldigt tydliga med. Jag har varit med många gånger när man efteråt, när en patient har i olika situationer avlidit. Och så då har de sagt att ja, det var ett förskräckligt skeende och sånt där. Men det var inte jag som fattade beslutet. Och det finns andra situationer när någon anhörig har trott. Ja, det var jag som stängde av respiratorn för min mor. Jag skulle ha försökt mer. Absolut inte. Det är inte din sak att fatta det beslutet. Du kan inte ha dåligt samvete. Det var jag som fattade beslutet. Och det avlastar man då. Ja, men jag trodde att det var jag som hade. Jag klarar inte det. Det är inte du. Jag vill bara veta vad du tycker och tänker. Jag vill veta vad du tror din mamma skulle vilja. Din dementa mamma, vill hon ligga 4 veckor till i respirator? Nej, hon har sagt att hon aldrig mer vill ligga i respirator. Bra, då vet vi det. Här ska vi inte göra mer. Vi ska inte förlänga ett lidande. Kan vi bota, men vi ska inte förlänga ett lidande. Ja, men det måste jag bestämma. Nej, det gör jag. Det är väldigt viktigt att vara tydliga. Och är man tydlig så kan man avlasta och slippa den här stora biten skuld. Som är så vanlig annars från anhöriga som inte tycker att de har gjort någonting. Och det har jag också sett många gånger. Alltså anhöriga som inte har träffat mamma på 30 år. Och de rusar in i rummet och säger gör allt. Vad är största? Min mamma ska ha all vård. Till exempel. Lugna ner dig bara. Så ska vi se. Nu förklarar vi. Så här är läget. Om allt ska göras i alla fall. Är du säker på att din mamma vill det? Vadå? Och så får man ta den här diskussionen därifrån. Men jag vill vara väldigt klar att ansvaret ligger på professionen och inte på anhöriga.
Nu minns jag när mamma var dålig så när det var typ en vecka kvar.
Ja.
Då bestämde de att de inte skulle ge henne någon medicin längre.
Ja.
Så det sista är ju liksom, som lämnar henne ju hoppet.
Ja.
Och vi sa, men snälla, kan ni inte försöka? För vi vill. Och då förklarade de det som att en läkare sa till mig att du vet med tulpaner, sa han. De kan man ju klippa av och så fyller man på nytt vatten och så reser de sig. De tar till sig med liksom vattnet. Men till slut när du klipper av dem så suger de inte upp någon mer vatten.
Mm.
De tar inte till sig med det. Liksom.
Mm.
Och det är precis där din mamma är nu. Hon kommer inte ta till sig mer vatten för att kroppen orkar inte det.
Nej.
Det blir en belastning för henne.
Ja.
Och jag tyckte det var så fint. Och dessutom så älskar mamma tulpaner. Ja. Så var det så fint att han tog det som ett exempel. Men just det här att det blev ett tydligt förklarat att jag... För vi kände ju hela tiden så här att jo, men snälla, gör det. För att vi vill.
Ja.
Men nej.
Nej.
Därför att det gör henne inte gott.
Nej, så är det. Och då ska man ju vara tydlig och klar. Ja, men man vill ju inte ta bort hoppet från dem. Alltså man vill tala sanning.
Mm.
Och man kanske måste upprepa sig. Jag vill absolut inte ta bort hoppet för någon. Men om det nu inte finns något hopp och man gör den patienten mer skada än nytta, då måste man ge sig. Och så professionell måste man kunna vara. Alla kan inte det. Utan då fortsätter man. Det finns ju sjukhus i andra länder, nu ska jag inte gå in på för att kritisera dem, men där man kör hjärt-lungräddning på alla patienter. 100% av patienterna. Alltså så kör man igång med hjärtmassage. Även terminalt cancersjuka patienter som väger 30 kilo och har spridd cancer i hjärna, lungor, skelett och allting. När de dör, då kör man igång med hjärt-lungräddning. Därför att man måste ge alla en chans. Och det är så vansinnigt ur etisk synvinkel, ur alla synvinkel. Det går ju aldrig, det går ju i 100% av fallen som går misslyckas. Mm. Ja, men man måste ju ändå ge någon chansen. Nej, inte på det sättet.
Mm.
Men så att vi gör olika på olika ställen, den saken är klar.
Och när det kommer till det här fallet med flickan då som fick de här skallskadorna så blev det ju donation.
Ja.
Men att i den situationen som läkare, dels se då när man ger beskedet. De sitter och gråter i rummet när du ger beskedet och någon skriker. Att där och då fråga.
Ja.
Alltså ställa frågan. Hur kopplar man om som, för att inte gå in i det empatiska och lida med, alltså bli ledsen mer om, vilket
Det blev jag i det här fallet, kunde jag inte låta bli.
Nej, det förstår. Nej. Och det måste ju vara svårt att hålla sig ifrån.
Ja, det är det. Sen, när det är barn och sånt, jag låter kanske hård och kall, och jag ska ju vara professionell. I det här läget kunde jag inte hålla tårarna tillbaka, det kunde jag inte.
Mm.
Men det är också respekt för henne, så såg jag det då i alla fall, och gör det fortfarande, att nej, du kommer att dö. Vad vill du göra någonting gott med ditt? Om du nu kan det, skulle du ha velat kunna göra något, då vill man ju inte ta ifrån henne det.
Mm.
Den möjligheten att hjälpa någon annan. Och det är ju liksom det fina med att vara människa, det är att göra någon annan människa väl. Jag tror liksom människan är god, de flesta i alla fall. Det finns något gott i de flesta. Och då kan man då låta dem göra det som en sista handling, så är det någonting för anhöriga att ta med sig.
Mm. Och där då, när de sa att ni fick donera organ, ja, så gick ni in i ett nytt skede,
ja,
som läkare.
Ja.
Att ställa om.
Ja, det var... Och då kände jag lite, då vart jag fundersam, för att då vart jag ju, nu jäklar ska vi, nu ska det, här ska det doneras organ, nu blir det ordning och reda, nu ska det, nu lägger vi bort, kan vi inte göra det, då kan vi i alla fall, kan vi inte göra A så kan vi göra B. Och då måste man ny och upp, ny energi och med framåt, tänka och planera, för nu ska vi göra plan B här genom att ta och skörda dem, som det heter, skörda organen så att de blir så bra som möjligt. Och att ställa om och varva om igen, det är en svår konst, och man undrar, är jag riktigt klok som gör det? Hur fan skakar man av sig det där första? Och i det korta perspektivet så går det. Men i ett längre perspektiv, som nu när jag reflekterar över det så här, liksom 20-30 år senare, så är det, det har ju liksom satt spår i mig, men jag är glad att jag agerade som jag gjorde.
Och hur många liv räddade hon egentligen? Sju liv. Ja, den är ju fantastisk.
Ja.
Så det är ju en... Du går från att inte kunna rädda ett liv till att tack vare henne sen, ja, så hjälpte ni,
ja,
sju liv.
Ja.
Ja, fantastiskt. Men där är ju kommunikationen viktig. Och där, när man då, lite grann som du har pratat om, möter det här med känslor och hålla tillbaka. Jag vet en kompis till mig som fick ett cancerbesked, och där läkaren då var väldigt kall. Och där kände jag så här, men när han levererar ett sånt besked så behöver han ju inte vara lika ifrån sina känslor som man kanske är om man opererar, till exempel. Men att empatin ändå är så viktig ju i läkarkåren. Just när man ger besked, för att när du får tar emot ett besked så vet man ju inte, lyssnar jag nu eller gör jag inte det? Förstår jag vad läkaren säger?
Ja.
Hur ska man som läkare tänka kring det när man, eller hur tänkte du när du fick ge olika besked för att få dem att lyssna och också förstå att de har lyssnat?
Det finns ju några, man kan ju, en del människor har väldigt svårt med empatiska uttryck. Jag har ju kompisar som valde att till exempel att bli labbläkare eller röntgenläkare, som sagt att jag vill inte träffa folk. Jag vill inte hålla på med människor. Jag vill göra undersökningar. Jag är inte intresserad. Så det finns ju 44 olika specialiteter. Och känner man sig själv på att jag vill inte. Jag är dålig på att föra samtal. Jag vill jobba i ett mörkt rum med en ultraljusapparat. För det är jag bra på. Jag är fantom på det. Jag ser vad som helst. Men jag vill inte prata om det. Fine, gör då. Ska du inte göra. Då ska du dessutom inte hamna i den situationen att du ska leverera besked.
Nej, och de behövs ju där i den andra situationen.
Naturligtvis. Ja. Men så det, då, de ska ju undvika. Men sen går det. Sen finns det ju system som man ska inte hamna i, lätt undvikbara. Som om man vet med sig då att det, man är trött eller det är mycket. Eller man inte, men nu, jag är tvungen att lämna det här beskedet. Då kan man... Antingen har man med sig någon, som en sjuksköterska i rummet, eller man ser till att patienten inte är ensam, att det är en anhörig med. Har man det, då har man kommit oerhört långt. För den drabbade kommer att reagera på ett sätt och den anhöriga på ett annat. Och då kan ju den bli som en, liksom en extra garant för att man kan ställa frågor. Och sen så kan man ju då leverera... absolut i det, till det yttersta undvika att göra det på telefon. Det finns ju situationer om någon är i en annan världsdel. Jag har varit med om sånt där när man måste ringa upp någon och berätta om att det är ett dåligt besked. Men det skall undvikas.
Mm.
Och men att följa med någon, det kan man säga generellt, det är väldigt bra att följa med någon på ett läkarbesök och ha med sig en lapp med lite egna skrivna frågor, eller att man skriver ner sina egna frågor som man får under tiden på en lapp, och sen så lämnar man ifrån sig den, och sen kanske man kan få höra av sig igen, eller att man kan, om man som läkare säger att det här beskedet gick inte in, vi får ta det igen om en timme, om en dag, beroende på då hur det ser ut.
För det är väl också det att man, och där är det kanske svårt att ställa det krav på patienten att, så här, att våga fråga, men om du inte förstår så fråga gärna om du orkar en gång till, så att du verkligen förstår. För du har ju, jag vet att du som läkare, så är det ju när man går på middagar så kanske det är rätt att folk gärna pratar sjukdomar eller olika besked och så. Du har inte haft någonting emot det, vad jag förstår.
Nej, jag tycker det är rätt så trevligt, och det är ofta en bra ingång till. Och folk har frågor alltså. Och det är som sagt, det gör mig väldigt lite.
Men det har ju också kommit upp tillfällen då, och det är väl kanske därför du delvis gör det här, att du vill skriva så att vi förstår, att det har kommit upp situationer där de tror att någon har haft en farlig diagnos, men det visar sig att den var frisk.
Ja,
till exempel.
Precis. Och det är ganska vanligt, i alla fall inte ovanligt när man gör vid screeningundersökningar. Jag har haft några sådana exempel med screening för prostatacancer. När man har gränsvärden någonstans mellan, nu undrar ju folk vilka, mellan 3 och 10 liksom, så här, så då är värdet, då är undersökningen för det här provet, PSA-provet, ganska dåligt. Det är en gråzon. Har man väldigt lågt så kan man vara rätt säker på att just nu har man inte prostatacancer. Har man väldigt högt så har man en infektion eller prostatacancer. Mm. Nu gör jag det verkligen svartvitt här, va. Men om man säger till någon att du kanske har cancer, det är ingen bra grej, kan jag säga. Utan, va?
För du har inte kanske.
Nej, utan har jag. Ja, men du kanske kan få. Och då måste man, då, om jag ska komma med den typen av besked, då måste jag sätta mig ner och, hör du, har du en kvart här så får vi resonera om vad som är vad här. Vad är det vi säger? Utan berätta, och så får man då förklara för, vad är det man tror och vad är det man ska göra och hur man ska gå vidare. För alla vill, där är vi inte lika. En del vill inte veta, andra vill veta allting. Så att det där måste man kunna känna av.
Och också när man säger att det provar negativt.
Ja, precis. Ja, det var, herregud, är det negativt? Hur ska det bli? Ja, och så bara, ja, men det betyder ju att du inte har den här sjukdomen.
Mm.
Va? Och som det finns ju en episod som var nästan söt när jag fick den här frågan av en äldre kvinna som frågar Mikael, syns inte alla på röntgen?
Ja, men och den var ju fin.
Ja, va? Jo, hur kommer det sig att du undrar det? Jo, jag var hos doktorn, han sa det syntes ingenting på röntgen.
Så de trodde inte att alla människor syntes på röntgen?
Nej, hur skulle hon veta? Hon kanske, det kanske är olika, det kanske, men jag kanske inte syns. Jo, men nu har ni inte sett någonting. Jag är ju röntgad 4 gånger här. Och då kommer nästa en lite snällare, en lite tuffare patient har sagt, är ni totalt inkompetenta idioter? Ni ser ingenting. Och vi då som, vi ser ju massor och ser ingenting farligt. Och då säger vi ser ingenting.
Mm.
Och då kan jag utesluta hjärnblödning, hjärntumör och det ena och det andra. Och är jättenöjd med de här. Och vi var rädda för att det var något mystiskt hjärntumör som man inte hört talas om. Eller att det är en blödning. Eller att det har fastnat någonting och nu har du en propp. Och nu ska vi, allting sånt där. Men vi utesluter det. Ja, här, vi ser ingenting. Och det är det här med kommunikation som då boken mycket handlar om. Svårigheten med kommunikation. Och problemet med kommunikation, brukar jag lite skojsamt säga, är att det är ju att man tror den ägt rum.
Mm.
Och det har den inte alltid.
Ja, man har inte sett någonting som är farligt.
Nej.
Den där är ju väldigt, och det är väldigt härligt, för många gånger kan man ju känna när man träffar någon i sin profession att man vill inte kanske besvära, men vad, det är ju det som jag också har lett till, alltså just att det har varit så skönt med dig, för att du finns ju där för oss, oavsett om det är TV4 Nyhetsmorgon eller när du skriver boken, att berätta för oss på ett sätt som vi förstår, för det är ju ett väldigt svårt språk.
Vi har ju pratat med Ulrika Davidsson precis och fått lära oss lite om hur man kombinerar kosten utifrån blodgrupp. Inte vetenskapligt än, men baseras på vetenskaplig faktor.
Ja, det lite grann kanske. Det som jag slås av, det vi är fullständigt överens om, är att kost bör individanpassas. Och det är mycket grönsaker och det är mycket fisk och det är det vi äter sämst. Mm. Så själva kostråden som sådana invänder jag inte mot. Men sen att de är knutna till de olika blodgrupperna. Det finns så många andra grupper som då, det spelar och ärofaktorn var inte med. Och de här testerna är gjorda i laboratoriemiljö och inte i verklig miljö. Och så att det känner jag mig lite mer skeptisk till.
Och våran roll bland annat som läkare är ju att förmedla hopp, trygghet, information och många olika saker. Och det tänker jag ju att det kan jag ju, jag gör ju världen lite mer svartvit än vad den är. Världen är ju grå med många olika varianter och versioner liksom och nyanser. Men då svarar jag ja eller nej på väldigt många frågor och gör det väldigt enkelt att förstå.
Mm.
I första vägen, det har ju så har jag kört på Nyhetsmorgon och så har jag gjort i den här boken också att ja, men, så här tänkte man. Ja, du kan väl inte se in i huvudet och veta vad de andra tänkte? Oh, det kan jag. Jag har varit med om det 100 gånger. Vi tänker så här. Ja, men jag kommer ihåg att det fanns en kille från Sydney. Ja, ja, men det är ett undantag. Men vi tänker så här. Så då gör jag världen lite enklare och lite mer lättförståelig, hoppas jag.
Och du har ju haft samtal även med nära inom din familj när det gäller livet och vad som kan ske och rädslor och så. Din pappa och du hade ett fint samtal innan han blev sjuk.
Ja.
Om det här med rädslan av att inte kunna vara alert nog eller förstå eller liksom bli förstådd eller hur tänker du själv kring den delen? För det var väldigt fint samtal ni hade och sen blev det ju att han också fick demens.
Ja.
Det samtalet verkar berört dig ganska, den sitter fast.
Ja, det gör det. Det var en speciellt om tillfället. Vi satt och tittade på solnedgången på västkusten och man ser solen gå ner och man ser klipper och man ser i stort sett en tidlös horisont. Jag uppfattar mig som en liten del i kosmos, men samtidigt så uppfattar jag mig som en del av någonting. Det är sådana här konstiga tankar jag kan få ibland. Att jag känner mig som en del. Jag kan sitta i en bilkö och känna att jag är en del i systemet och vara glad att jag sitter här. Det sitter någon i den här bilen också. Både hon och jag är del av ett större system som funkar. Vi har ingen krig här, vi har en kö. Ta det lugnt.
Mm.
Men vi hade ett sånt här samtal, jag och min far. Som far och son hade vi mycket samtal. Men sen när jag blev ung vuxen man så var det mer konkurrens. Och jag började med medicin som han inte hade någon insikt i. Så plötsligt fick jag kunskap. Så det vart lite rivalitet. Men i det här samtalet vart det inte det, utan ett reflekterande. Och han var rädd för att tänk om jag förlorar förståndet någon gång. Alla ska ju bli gamla. Och då var han väl 70 och jag var 40 ungefär. Och han var inte dement. Så att då, jag är inte rädd för cancer eller hjärt-kärlsjukdomar. Men bara jag inte förlorar förståndet. Och det sa han liksom reflekterande. Och då tänkte jag väl att men då blir det väl berg så. Och det vart det.
Mm.
Så han blev dement och det... På slut, det finns en historia där när han ska öppna en vinbox med en korkskruv. Då förstod jag liksom och då när det väl blev så, då var han inte pratbar längre. När man tittade in i hans ögon så var det tomt.
Hur kändes det då?
Det kändes liksom fan vad mycket jag skulle ha sagt som jag inte sa här. Och då var jag besviken på mig själv rätt länge för att saker man skulle ha sagt och uttryckt och tänkt och uppskattat och saker man skulle... Men där gjorde jag mitt eget misstag.
Men nu tänker jag, nu är inte du gammal än. Utan du är ju då strax över 60. Nu när du har då släppt det här med läkar på sjukhuset.
Mm.
Du brinner ju fortfarande för ditt yrke.
Ja.
Och för människor.
Ja, verkligen.
Men hur kan du själv se om du tittar på den horisonten som du har nu? För att någonstans, jag är ju 50. Jag vet många eller 53, och många började säga när, just när jag fyllde 50, ja, vad, liksom, hur känns det här? Och nu börjar jag bli äldre. Och jag bara, vad fan, jag kan ha jättemånga år kvar.
Ja.
Alltså den upplevelsen är inte alls att jag är gammal på något sätt. Liksom, utan jag har ju massor med erfarenhet och är fortfarande pigg och frisk. Men kan också tänka liksom framåt, så här, vad vill jag göra med mitt liv nu? Har du hamnat i de tankarna nu när du har liksom släppt ditt yrke bakom dig? Och nu tittar på en ny fas i livet.
Ja, det har jag verkligen. Alltså livets ändlighet gör sig väldigt tydlig. Det kommer att ta slut. Jag har 20 år kvar att leva. Jag ser ju väldigt fatalistiskt på det där. Alltså, först så var det 5 miljarder år av ingenting. Sen blir det ett race med jag och 200 miljoner spermier. Och då vinner jag det racet och blir en människa. Och sen har jag 100 år på mig. Sen när jag dör sen så kommer jag inte finnas för all evighet. Att då liksom, att inte då tänka till och att inte då försöka få ut det bästa av det är ju fullständigt vansinne. Utan jag tänker på det där, men jag tänker inte på det med sorg eller rädsla, utan jag tänker att det spelar roll vad jag gör. Jag vill gå hit och prata i den här podden. Jag vill förmedla de här tankarna som jag just nu gör. Det är någonting jag gärna gör. Kanske kan någon annan reflektera och tänka eller vakna till. Jag vill kommunicera. Mm. Det är vad jag vill göra. Men någon gång tar det slut. Och det blir aldrig som man har tänkt sig.
Nej, och det är väl på något sätt kanske ganska skönt då. Att man inte vet riktigt. Och jag har ju min förebild, min granne Kerstin. Hon är ju 100 och fyllde 100 i augusti. Som när jag frågade henne varför hon kunde vara så pigg fortfarande, för hon har ingen, hon har en systerdotter i Danmark, men hon har ingen man eller barn eller någonting. Hon lever helt själv. Då sa hon, jag tar en hjärntablett varje morgon och så gör jag 20 minuters gymnastik. Men hon fyller ju sin ganska egentligen kanske då i min värld tomma vardag, för att hon har ju inte jättemycket. Nej. Men hon fyller den med någonting.
Ja.
Och det är också det som du gör skillnad i, att du säger att du måste ingenting, du vill att tänka så lite oftare. Jag satt på en middag här om dagen och då, min son nu som fyller 19 om någon vecka, han var hemma och var sjuk. Och han hade väl haft influensan, så han var hängig bara.
Ja.
Men, och då säger jag vid den här middagen att jag ska hem för att min son är sjuk. Och då var de som frågade, hur gammal är han? 19. Och då sa jag att han klarar sig själv. Men jag vill vara där.
Ja.
För snart när han flyttar hemifrån.
Ja.
Så jag vill pyssla om honom så länge jag kan.
Ja.
Och därför så väljer jag att gå ifrån middagen tidigare.
Ja.
Och att vi inte säger, för jag måste inte. Men det är lätt att jag hade sagt att jag måste hem till min son för han är sjuk.
Nej, men, ja, precis, jag förstår.
Att välja det här, att vilja göra saker. Så nu när du ska fylla din det här framtiden med andra saker, så är det just det här som att förklara då medicinska termer bättre och situationer för andra. Men vad fyller du livet med mer?
Ja, alltså jag har ju varit singel i 13 år och sen har jag en ny relation då sen 2 år tillbaka ungefär. Och det fyller jag livet med, och det är ju intressant att se vem man var, och jag levde ju väldigt länge med inställningen att jag har det bästa i livet bakom mig. Mm. Livet är inte dåligt, men det roligaste är, men jag får liksom finna mig i det som finns kvar. Jag tänker inte förkorta det själv i alla fall. Men sen så smyger sig på lite roliga saker och spännande saker. Och sen så, återigen, så varje dag blir ju väldigt värdefull. Och sen har jag min, apropå gamla människa, min mor fyller 95 nästa månad. Och hon har inte så mycket glädje. Hon ser väldigt dåligt och har lite dålig balans, men bor själv med hjälp och sånt där. Och hennes dag, hon kollar på skidskytte. Hon är inte intresserad. Hon ser ju inte träffarna. Men hon sitter där. Och hon är en fantastisk person som man kan ringa upp på när som helst. Och man blir inte fastpratad i telefon. Och hon, det är liksom, och då känner jag, ja, men här kan jag ju göra lite nytta i alla fall. Så att hon tillför en mening, och jag förhoppningsvis tillför en mening för henne.
Ja, och där tycker jag var en jättefin berättelse. Just det här när att fylla, att man kan inte säga att deras, som med Kerstin till exempel, att hennes liv inte har något värde, för att hon ser ju värdet i andra saker än vad jag ser.
Mm.
Och när du, under en period så var du tvungen att gå igenom en avdelning som hade palliativ vård.
Ja.
Alltså de som då snart kommer att lämna. Och du såg en kvinna genom en dörröppning, ja. En dörrspringa som låg där inne. Och så en dag så bara bestämde du för att gå in till henne.
Ja.
Den var så rörande.
Ja, den var lite kul.
Vad sa hon då?
Ja, jag var i korridoren och så skulle jag svara på något. Jag stannade till och sen... jag befann mig i en korridor som man håller på och man håller på att bygga om på sjukhuset och sen så flyttar man runt massa platser. Och sen hörde jag bara, hallå, kom hit. Och jag tänkte, va? Nej, det är tomt. Klockan är 2:30 på natten. Liksom det. Psst, kom hit. Och då tänkte jag, vad är det här? Och sen så då öppnade jag dörren. Alla dörrar var stängda som jag uppfattade det. Och sen, den där stod lite på glänt. Och där inne låg då en ganska pigg dam med en terminalsjukdom. En bukcancer. Hon låg vaken. Och där då tänker man sig att alla gamla vill alltid ha det tyst och tråkigt och ingenting ska hända. Man får det ska vara hysch-hysch. Som om de är döda redan innan de har dött. Och det är ju en missuppfattning. Man kan ju vara trött, men man betyder ju inte att man inte ska utnyttja de sista dagarna som finns kvar i livet. Mm. Och hon hade, jag frågade henne just det där, har du inte ont? Jo, jag hade det innan du kom, men det är borta nu.
Mm.
Därför att i ensamheten ligger man och känner efter. Och sen så kom vi och pratade. Och hon pratade om sitt och jag. Och liksom, det är inte, vad säger man till en god jul 2:30 på natten till en svårt cancersjuk person som ska dö och inte kommer uppleva en jul till? God jul. Men hon sa god jul till mig, så att det var lättare då.
Men fina möten och det jag tyckte var så fint med det var ju att fylla livet med mening.
Ja.
Så länge det bara går. Ja. Även om det bara är några dagar kvar. Som för den här kvinnan.
Ja, och jag var ju utskälld då. Som om du läser vidare i boken. Precis. Det var ju helt absurt. Jag tyckte det var så fantastiskt. Rent liksom surrealistiskt. Att hon levde sina sista månader. Sina sista veckor den julen. Genom en dörrspringa. Och då sa jag, men då öppnar vi dörren. Så kan du leva det här livet genom att se alla som går förbi utanför. Och så ställde jag upp dörren lite grann då, där, klockan 2:30 på natten. Och vände mig om och träffar syster Ingergärd. Som upprörd vrålar till mig. Åh, är du här på nätterna också? Nu ska vi prata. Och så gick vi in på hennes expedition och så vrålade hon igen. Att, vad är det här för någonting? Så likt en sån här papper som man, när man gör streck så det blir som ett staket. Man bockar av 4 stycken och sen ett snedsträck, 4 stycken ett snedsträck. Och så stod det 23 eller något sånt där. Jag sa att det där är ett staket. Det är inget staket, jag har räknat hur många gånger du har varit här. Och det har gått förbi här, jag går ju så mycket. Och när man byggt om, jag springer mellan patienter hela tiden. Så jag har passerat där massa gånger. Det ska vara tyst här, folk försöker faktiskt att dö.
Alltså,
hör du inte vad du själv säger? Jag har varit inne hos en patient och till skillnad från dig som står och skäller på den som pratar med folk. Liksom.
Olika syn på och där ser man ju också vikten av rätt människa på rätt plats. Faktiskt. Du, det här var lite roligt. När jag läste i boken så har du och jag en mening som är exakt lika som jag har i en bok och som du har i en bok.
Jaha.
Din bok. Mm. Assumption is the mother of all fuck-ups.
Ja,
vart hörde du den? Kommer du ihåg det?
Nej, det gör jag inte.
Jag tycker det är så roligt, för att det är ju ett uttryck, men jag har inte hört någon annan i Sverige som har, förutom när jag hörde det, jag var på en yogaklass.
Ja.
Och då, hon som hade klassen pratade engelska, och så gick vi upp med ena armen, och sen så automatiskt när vi skulle gå ner med den så gick alla upp med den andra armen.
Ja.
Och hon bara, assumption is the mother of all fuck-ups. Och jag började ju skratta, jag tyckte det var så otroligt skönt uttryck.
Ja, det är det verkligen. Det är riktigt bra. Man tror någonting ska ske. Ja, men så är det så här då. Ja, det kan det vara, men vi kan inte ta det för givet.
Nej, och det är ju så. Antaganden är en lögn tills det är en sanning.
Ja.
Det som man vet sanningen liksom. Så att det var lite roligt att du också hade hittat den. Hur ser våren ut nu då?
Våren, just nu så håller vi på och avslutar inspelningen med Biggest Loser. Och sen så blir det lansering av boken närmsta månaden. Och sen så blir det Nyhetsmorgon och sen så blir det kanske någon semestervecka till Spanien.
Ja, men du har väl lite mer ledig tid nu? Ja, efter alla de här journätterna.
Det har jag absolut.
Ja. Nyfiken på, undrar jag vad du är nyfiken på. Nu har du ju varit inne i läkardelen hela tiden, men finns det någonting annat som du är nyfiken på?
Ja, det är ju den här bokvärlden och hur det fungerar. Och jag när ju en dröm. Jag skulle vilja försöka göra någon liten föreställning, inte föreläsning utan föreställning, som skulle närmast kunna beskrivas som stand-up medicine, där man på ett roligt sätt kan berätta dråpliga historier om, alltså kul grejer som jag har varit med mellan doktors patient, och sen skoja till det helt enkelt. Det är, och om den världen skulle öppna sig liksom lite föreställning, och den här bokvärlden då, som försöka förstå hur det funkar att skriva böcker, att förhålla sig till, kanske träffa andra.
Men hur har det varit för dig att skriva? För att jag tänker att både du och jag är rätt bra på att prata.
Ja.
Med tanke på att det är lite grann våra yrken.
Mm.
Och sen ska man plötsligt sätta sig ner och skriva det man normalt pratar. Hur har det varit för dig?
Ja, jag uppfattar mig ju inte som en författare, utan mer som en berättare.
Mm.
Så att det är inte Mikael Strindberg, utan liksom det jag... Men att berätta tycker jag själv att jag kan... Hyfsat. Jag kan entusiasmera och jag kan fånga folks. Men det är mycket svårare att skriva.
Men har du läst in den som ljudbok?
Jajamän.
Hur tyckte du det var att läsa in den sen?
Det tyckte jag också var svårt. Utan där skulle jag skulle vilja ha blivit regisserad.
Mm.
Alltså så här, gör så här och tänk så och betona här. Det fick jag ju göra själv. Liksom hur man betonar och vad är vikten och när ska jag prata. Och hur läser jag en text och hur läser jag en dialog. Dialog tycker jag är rätt kul att skriva. Inlärningskurvan är rätt brant just nu, vilket är ovanligt för någon som är så gammal som jag. Men det är rätt kul i alla fall.
Men roligt med nya utmaningar, för jag vet när jag hade skrivit klart den boken som jag läste in på ljudbok, då var jag ju rätt trött på mig själv.
Ja.
Alltså man har ju skrivit om boken några gånger och man har redigerat den och tittat igenom den. Och vad ska jag läsa den här nu?
Ja.
Jag egentligen bara vill lämna den ett tag. Men då upplevde jag det här att jag fick berätta den.
Mm.
När jag läste. För att jag har lättare nästan till att då blev det mera berättande på det, för att jag var van det på något sätt. Men nu hade inte jag så mycket dialoger och det blir en annan sak. För det har ju du i din bok. Men väldigt, väldigt spännande, och hoppas att det... Ska vi se om det blir någonting här med någon läkarföre... Alltså för stand-up medicine.
Ja, just det. Men då
sjukt rolig idé.
Ja, det är inte så tokigt.
Nej, det kan vi kan behöva den typen av, för att det är ju, kan tänka mig att det har varit en del dråpliga, så man kan göra en del komedi kring utan att det är någon annan. Boken heter Sånt i livet och berättelser ifrån akuten. Nu ska vi ta och fika dina hallongrottor här. Vi ska avsluta med en låt först som du hade önskat.
Ja, just det. Och det var en väldigt fin låt som jag fick tillskickat av mig av Lotta. Hon stod på en pontonbrygga i en sjö och sjöng, sången han sjöng var min egen, är helt så här a cappella, och skickade till mig. Det var väldigt fin låt.
Ja, den är fantastisk. Originalet är ju Killing Me Softly med Laurie Lieberman från 1972. Och när du, precis innan du kom, så var jag tvungen att googla lite på den, och då visade att Lotta och Lil sjöng den för 4 år sedan på Liseberg.
Jajamän.
Så fint. Så då tar vi och lyssnar på den. Tack snälla Mikael för att du kom.
Tack själv.
En sal med 100 människor. Vid pianot satt en man. Sången, min omgivning försvann. Sången han sjöng var min egen. Berättade allt om min tid. Sången han sjöng var min egen. Orden var tagna ur mitt liv. Rytmen var mönster på min hud. Orden var tagna ur mitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.